Mårten.
Sonja.
Funderar du mycket på det här med ditt ursprung?
Du menar mina rötter?
Mm.
Varifrån jag härstammar och så vidare.
Mm.
Så här lite släktforskning.
Exakt.
Nu vet du, jag är ganska dålig på det, måste jag erkänna. Min pappa har sysslat med det nu på äldre dagar. Det verkar som det är något som mera kommer när du blir äldre, så börjar du lite fundera på varifrån du härstammar. Och faktum är att det är inte så många år sedan jag fick reda på att min morfar utan han var inte min morfar, min biologiska morfar, utan jag hade en annan morfar. Det här fick vi veta ganska sent.
Mm.
Och när jag säger att jag är dålig på det, betyder just det för att trots det att jag fick reda på det här, så har jag inte varit intresserad av att veta den här mitt biologiska ursprung på den sidan.
Mm.
Utan jag ville fortsätta se min morfar, som jag alltid hade trott att var min morfar, som min morfar, vet du.
Precis.
Så jag vet inte, jag har ett litet ointresse för det.
Mm.
Hur är det med dig?
No, jag började tänka på egna fall och situationer där man ska få veta någonting. Och kom att tänka på ett fall där jag var 16 år gammal och fick veta att jag hade en halvbror som var några år yngre än jag. Och jag försökte komma ihåg hur det kändes då. Det var kanske inte världens största överraskning, men det hängde kanske lite ihop just med att mina föräldrar skilde sig när jag var ung och sen tydligen hade funnits en halvbror där hela mitt liv utan att jag vet om. Så det är sånt som lite sätter vissa tankar i rullning. Men
nu på senare dagar, då har du varit intresserad av att forska?
Kanske jag funderar på det nog nu som då, för att jag vet ju att mina föräldrar sitter ju ännu på en massa information som nu om någonsin lönar det sig ju att fråga av dem. Mm. Och inte spara det till om 20 år.
Precis.
Så att på det sättet, ja.
Ni lyssnar alltså på Efter 9 här tillsammans med Sonja Kailasari och med mig, Mårten Svartström. Och förstås ska det ju idag handla om just det här.
Att ta reda på sitt ursprung, söka sina rötter och varför det är viktigt för oss. Idag ska vi få träffa 41-åriga Sabina Söderlund Myllyharju. Hon är själv ett adoptivbarn som i över 20 år har ägnat sin tid åt att söka sina rötter och få svar på en hel del frågor kring sitt ursprung.
Och lite senare i det här programmet så kommer vi också att få träffa Martina Salvén Bodin. Hon är psykolog och jobbar främst med barn- och familjefrågor. Och hon har ganska mycket erfarenhet av just adoptiv föräldraskap. Och med henne ska vi diskutera det här med att ha det här behovet av att få veta varifrån man härstammar.
Du lyssnar på Efter 9 och nu ska vi alltså träffa Sabina Söderlund Myllyharju. Sabina Söderlund Myllyharju, hjärtligt välkommen.
Tack.
Vi talar idag om att ta reda på sitt ursprung. Någonting som du har sysslat med ganska länge, hälften av ditt liv.
Ja, så är det väl.
Så att säga. För att du är då adopterad från Taiwan tillsammans med din adoptivsyster Belinda.
Mm.
Och ni blev adopterade till Jakobstad för snart 40 år sedan.
Ja.
Och vill du berätta lite kort om den delen av din historia?
Jag upplever att jag har haft en lugn och trygg barndom i Jakobstad. Och det är väl först sen i tonåren som jag har börjat mer allvarligt att fundera på mina rötter. Och det fanns ju inte så många med utländskt utseende. Och jag vet inte hur många adopterade det fanns i Jakobstad heller. Men det blev inte kanske bara tänkt på det så mycket när jag var liten. Och sen då när jag blev större och började fundera på det, så fanns det ju inte hemskt många att spegla den där saken med. Så att, vad jag nu kan komma ihåg, så har jag mest själv funderat på det. Och nog kanske med någon kamrat då i ungdomstiden också prata om saken. Men inte så där att det fanns kamratstödsgrupper som det finns idag, tack och lov. Och vad heter nu? Ja, det var väl då i slutet av 90-talet som jag i smyg tog mina adoptionshandlingar från mamma och pappas låda någonstans och kopierade dem i biblioteket för att ha dem. Och vad heter det nu? se om jag skulle få reda på någonting och översätta dem då. I en kinesisk restaurang i stan. Som jag hade blivit bekant med de som ägde den.
Men du har alltid varit bekant med din bakgrund. Du har alltid känt till den och dina föräldrar har varit öppna med varifrån du härstammar.
No, ja, alltså jag ser ju annorlunda ut, så inte hade ju på det sättet dolt det på något sätt. Jag kommer inte ihåg att de en vacker dag skulle ha satt mig ner och berättat hej att du är adopterad. Det kommer jag inte ihåg, så att antagligen har jag väl alltid vetat det då. Och jag tror att det var så att när vi var riktigt små så tog de oss till sådana adoptionsträffar med andra asiatiska adopterade. Men jag kommer inte alls mycket ihåg från den tiden. Och jag tror att det var så att vi var inte så värst intresserade, så då slutade de i något skede ta oss med till sådana träffar.
Hur förhöll sig dina föräldrar i Jakobstad till ditt intresse för att lite rota i dina rötter?
Jag var ju inte kanske så hemskt bekväm med att berätta för dem. I första hand att jag var intresserad, för att det uppstod en sån här liten lojalitetskonflikt. Eller jag var rädd att de skulle kanske inte bli så glada om jag berättade att jag funderar på det. Och att de skulle kanske bli ledsna över att jag inte tyckte att det räckte till med dem, eller liksom att jag var rädd för att såra dem. Så att jag kände mig inte så där att jag skulle jättegärna ha vilja prata med dem om det. Och i början så tror jag att det var kanske lite svårt för dem, för att det var inte så vanligt då att vad heter det nu? Vi visste inte om andra som hade var så djärva så att de hade försökt verkligen söka sina rötter, för att som det hette, att det är som att söka en nål i en höstack, att det är hemskt otroligt att man skulle liksom hitta någonting. Och inte har jag ju hittat någonting ännu heller, men jag ännu fortsätter det.
Exakt. Du har inte fått svar på alla dina frågor, men en hel del har uppdagats nog om din bakgrund. Vad var det som kom fram sen när du började skicka papprena vidare?
Det var kanske andra gången då som vad heter det nu? Jag gjorde ett försök. Att första gången var det ganska så här lätt hänt, och att jag försökte översätta papprena och åkte dit och liksom bekanta mig med kulturen. Men andra gången var väl då 2005. Så då hade jag försökt lite mer officiell väg via den här vad heter det nu? Taipei Representative Office in Helsinki. Så via dem skicka in papprena då, så fått polisundersökning gjord och så vidare. Så då kom det väl fram att det var inte riktigt allt stod rätt till med papprena. Att det stämmer inte, min identitet är inte som det ser ut på pappren att vara.
Så det enda som du tänkte att stämde kanske i ditt liv var just ditt namn och så vidare, och så var det allt fel?
Ja, no, det var inte heller sen.
Nej. Vad hände det åt dina tankar om dig själv och om hela den här processen?
Jag kommer inte riktigt ihåg, alltså tankarna har gått så mycket upp och ner hela tiden, att det är som en lång process, som ibland så har man jätteheta tankar och ibland så är de jättesvala, och ibland blir det så mycket att man inte liksom orkar helt enkelt tänka på det mera. Så det kan gå liksom flera år innan man behandlar en sak igen. Men att klart att man funderar att vem är man då, och liksom den här biologiska mamman eller den här första mamman, att vem var hon, och hade hon liksom frivilligt gett bort mig, eller hade jag blivit tagen från henne, och finns hon mera, och går det att få tag på, eller hur i all världen ska det gå att få tag på henne när man inte ens vet någonting.
Men alltså nu i talande stund så vet du inte vem hon är?
Nej, nu vet jag inte ännu. Nej, det är nog tyvärr så. Eller?
Och är det faktiskt så att det inte är säkert att din födelsedag är din födelsedag?
No, det är ju nästan helt säkert att det inte är så. Ja, men att jag firar nog ännu den födelsedagen som jag alltid har firat. Att, vad heter det nu? Jag är inte på det sättet bekymrar jag mig över det så mycket. Men,
och hur blir det lite så där att när man funderar på frågor som det inte går att få svar på, så hur börjar man definiera på något sätt verkligheten eller det som finns? Kan du på något sätt sätta ord?
Nej.
Man kan inte heller lämna de där frågorna, förstår jag. Men sen samtidigt så tar man det vad man har, eller?
Ja. Man tar ju vad man har. Alltså nu har jag ju här sen dess fått 3 barn, så att mina tankar har varit mycket på annat håll. Jag tror att det var då senast jag var 2015 i Taiwan, så då var jag gravid med mitt första barn. Och då sa jag att nu är det 3:e och sista gången som jag far hit. Att om inte jag får reda på det nu, så får det vara. För att nu vill jag koncentrera mig på ett nytt skede i mitt liv och min familj och så vidare. Så vad heter det nu? En tid orkar jag ju nog hålla mig. Men sen efter några år så blev det ändå så att det här intresse eller nyfikenheten tog ändå över igen. Så då bestämde jag mig för att göra sådana här DNA-tester. Så att jag frågade min pappa då, som ännu var i livet då, att vad heter det nu? Att skulle vi få till julklapp sån här DNA-test, så det fick vi då. Och sen fick jag reda på att jag har 1000 sån här avlägsna kusiner. Men de var ju alla väldigt avlägsna, inga nära alls. Och nu idag har jag kanske 1500 avlägsna kusiner, så att det ploppar hela tiden upp att idag, den här veckan har du fått 7 nya kusiner eller så här distant cousins. Mm. Så det kommer hela tiden nya, men tyvärr är det väl inte så vanligt i Taiwan att göra dem. Så att de flesta är någonstans i USA eller någon annanstans.
Alltså det är någon sån här DNA-bank som du sen jämför ditt resultat med och så får du se.
Ja, det finns så olika kommersiella och den som jag valde först då, den där julen, så det var en sån här som hade den på den tiden den största asiatiska databasen. Och sen efter det har jag också tagit en annan som då lärde, i alla fall då lärde, har varit den största, eller haft den största databasen i världen då.
Vi talar ju om det här med att det här behovet av att få veta sitt ursprung. Mm. Hur skulle du beskriva den där känslan av att man vill veta på något sätt?
No, det är jättesvårt för att om jag säger som så att när jag var ung, så då hade jag kanske svårt att erkänna för mig själv eller att högt säga att jag var intresserad, för det var på något sätt sån konflikt med det där att man har haft en bra barndom och man är tacksam för att ha det bra och så vidare. Att det gick som inte kanske in i mitt huvud att man kan känna både och, att man kan vara både tacksam att man har det bra och att man har fått en bra familj, men ändå liksom sörja och längta efter att få känna till sin, någonting om sig själv som man inte vet. Så det kunde jag kanske inte få in i mitt huvud då när jag var yngre. Att jag har fått det mera nu senare. Liksom, och få det nu kanske också påminna mig själv om att det är okej att liksom ha lite motstridiga känslor om saken. Och att det är okej att, ja, att det är inte så svartvitt att det är endera på det sättet.
Mm. 2013 var det väl som det framgick att du var en av omkring 100 barn som var en del av en barnhandelshärva.
Mm.
Att det här kom fram om din bakgrund.
Det var väl så, ja. Mm.
Ja. Vill du berätta om det?
Ja, no, det var då en dam som hade enligt sig själv då i bästa välmening fixa barnen så att de skulle få en annan bättre framtid. Och henne fick jag också då träffa när jag var 2015 till Taiwan. Men att tyvärr kom hon ju inte ihåg någonting om just mitt fall eller min systers fall eller något av de andra fallen som var liksom med i den där grejen då när vi försökte väcka uppmärksamhet via den här presskonferensen som fanns då. Men det var nog lite sådär konstigt att träffa henne, för att å ena sidan skulle man liksom sitta där bredvid henne och le och vara glad och tacksam att hon tog emot eller att man fick träffa henne. Och sen fanns ju den där språkbarriären och liksom lite det där att man kanske nu inte skulle visa allt för mycket negativa känslor eller så. Att skrämma iväg henne då. Men att ja, det är... otrevligt är det ju att få reda på något sånt. Och säkert en jättestor chock för mina föräldrar också, för inte hade de ju någon aning om det.
Mm.
Att det liksom låg något sånt bakom. Och ja.
Ja, för på den tiden organiserades adoptioner helt på ett annat sätt än man gör i dagens läge via stora organisationer.
Privat adoption, och det är ju inte så vanligt idag, tack och lov. Men, men att ja, det finns stor risk att det händer konstigheter då.
Vi ska fortsätta diskussionen med att ta in vår följande gäst.
Ja, ni lyssnar alltså på Efter 9 här tillsammans med Sonja Kailasarja, med mig, Mårten Svartström. Och vi sitter här tillsammans med Sabina Söderlund Myllyharju. Och nu ska vi be in vår nästa gäst, som är barnpsykolog Martina Salvén-Bodin. Martina Salvén-Bodin, hjärtligt välkommen till Efter 9.
Tack.
Du är alltså psykolog och du har jobbat främst med barn och familjefrågor. Och du har ganska mycket erfarenhet av adoptivföräldraskap. Vill du berätta lite?
Ja, jag jobbar bland annat på en barnpsykiatrisk enhet. Och där har jag träffat den vägen familjer och barn som är adopterade eller fosterhemsplacerade eller har blivit återförenade med sin biologiska familjer, om de har varit fosterhemsplacerade emellan. Och sen har jag varit jätteintresserad, eller är intresserad, av den här tidiga tiden, de första åren i ett barns liv. Och då kommer man liksom automatiskt in på det ämnet, att vad händer om det sker en adoption eller en separation i tidig ålder. Och det där intresset har kommit den vägen också, för det här ämnet.
Vad är det för frågor som oftast kommer upp i de här diskussionerna?
Tänker du specifikt på adopterade?
Precis, ja.
Barn. Vilken betydelse en adoption har haft, vad det innebär för ett barns liv och hur, förstås också framåt tänkande sen, att hur föräldrarna kan ta det i beaktande, hur adoptivföräldrar kan stödja barn som har genomgått en adoption och vad som gör att det där ändå går så bra som möjligt. Vi vet till exempel att adopterade barn ofta blir lika tryggt anknutna som andra barn. Och vilka processer då finns där bakom och vad hjälper den här? Som Sabina sa, så hade hon haft en trygg och god barndom och uppväxt, om jag hörde rätt.
Ja, någon som jag kommer ihåg.
Ja, så att dels vad det innebär, den här adoptionen och separationen, men också hur man kan störa den här processen efter det.
Ni har ju träffats tidigare, du och Sabina.
Ja.
Vilket sammanhang var det?
Jag tror vi kom fram till att det var 2018 kanske.
Det kan nog hända, ja.
Något år sedan i alla fall. Jag var och föreläste om anknytning och separation och vad det innebär. Just med ett adoptionsperspektiv. Och Sabina var där och lyssnade.
Du har nog suttit och lyssnat på den här diskussionen som vi hade här tillsammans med Sabina. Martina, vad väckte det för tankar hos dig nu?
Hur mycket tid har ni?
Vi har mycket tid, det är bara...
Jag tycker att Sabina bra beskriver den här att leva med två känslor, två sanningar på samma gång. En god barndom och det där, och allt det positiva som finns där med, men också den där kanske sorgen, känslan av att någonting saknas.
Mm.
Men att där kanske Sabina är bättre på att berätta om det än jag. Jag tänker att alla adopterade är ju ändå individer. Och alla tar sådana situationer och sådana funderingar på hemskt eget sätt. För vissa kan det vara jätteviktigt att hitta sina rötter, för andra mindre viktigt. Och för en del är den här bakgrundshistorien hemskt bärande för ens egna identitet. Och för andra är det inte. Och alla liksom varianter av det är lika okej.
Okay. Så det är hemskt individuellt hur man tycker.
Ja, det nog.
Finns det någon universell sanning som ganska långt stämmer i det här sammanhanget?
Nu, det finns ju en gemensam nämnare. Den där adoptionen. Mm. Och sen är det individuellt hur man bär det med sig. Och jag tänker att om vi tänker, nu hoppar jag kanske lite vidare, men om vi tänker på den här riktigt tidiga tiden, de här första månaderna, dagarna eller året som ett barn har fötts, så klart en separation spelar en roll.
Mm.
Det spelar alltid en roll. Men hur stor individuell betydelse man medvetet ger den eller inte ger den, så kan vara individuellt, såklart.
Men vad är det som, har du med din erfarenhet fått reda på, vad är det som gör att vissa människor så gärna vill ta reda på sina rötter? Och framförallt sen när de blir lite äldre, det som vi konstaterade här i början av programmet också med Sonja, så det tycks vara så att när man blir äldre så då vill man börja rota i sitt förflutna.
Men dels handlar det ju om att ungefär där vid 20-årsåldern, så rent generellt så börjar vi intresseras för vår identitet. Att vem är vi och varifrån kommer vi och vad är jag och vad har kommit utifrån och vad har kommit inifrån. Och vi alla saknar ju pusselbitar. Varenda en människa saknar bitar som de inte vet och som de inte förstår. Och som kanske egna föräldrarna inte talar om eller inte har berättat eller inte kan själva verbalisera. Men det blir extra tydligt och konkret när man är adopterad. Och jag kan kanske ge ett exempel på vilket sätt det syns.
Mm.
Man kan tänka sig att det syns liksom både utanpå och inuti. Om vi har en liten baby som under den första tiden, redan under graviditetstiden, hör en viss röst. Vänjer sig vid tonlägen. Man talar kanske olika språk då. Så det språk är den melodi som det språket har. Och det här barnet sen föds i en kulturellt annorlunda miljö än vad det sen kommer att växa upp. Det är andra dofter, det är andra färger, det är andra sätt att röra sig, det är en annan mimik. Ett barn kanske vänjer sig vid att få blöjan bytt på ett visst sätt. Och plötsligt byts det. Plötsligt gör man det på ett annorlunda sätt. Och vad vi vet från bebin och småbarn är att de är jätteberoende av regelbundenhet. Att saker görs på samma sätt. Deras upplevelse av hur världen fungerar kommer via de som tar hand om den. Så här gör man. På det här sättet reagerar man i de här situationerna. Det här får man beröm för. Det här blir mamma eller pappa eller vårdaren irriterad på. Så rent, liksom, rent från ett sånt perspektiv så kan man tänka sig då att den här omgivande världen förändras. Vi har en helt annan miljö plötsligt som barnet befinner sig i när det sker en adoption. Och den nya miljön kan ju vara på många sätt tryggare och bättre. Men det har ändå skett en brytning, det har ändå skett en förändring. Men sen finns det ett annat perspektiv också, det är kanske det här inre perspektivet. Baby vet inte om att den är ett jag. Den kan inte säga att här är jag och jag är sån här. Den existerar i vårdarens ögon. Så dens upplevelse av att finnas still, av att vara söt och härlig och uppskatta, de finns där i föräldrarnas ögon.
Mm.
Och jag märker att jag själv alltid blir rörd när jag talar om det. Jag tänker att det är så viktig sak.
Det låter jättefint. Mm. Det blir också lite sådär.
Ja, verkligen.
Och då kan man ju tänka sig vad som händer om en baby den tiden inte blir uppskattad och inte blicken inte möts eller man inte ler tillbaka och det där. Och även om den här första tiden har varit god, eller tillräckligt god, om man har blivit sedd där, så är det plötsligt en ny person som börjar titta på en. En som inte kanske svarar på samma sätt. En som ser andra drag. Kanske också bra drag. En som blir glad över andra saker. Men det är nytt, det är annorlunda. Och det sker hos den här bebin eller det här barnet en brytning, där man går, barnet förlorar en bit av sig själv då, i den här processen. Och jag tänker att den biten letar man ju efter. Det kan vara små saker. Om ett barn har vuxit upp i samma familj hela tiden, så om det här barnet har varit jättekänsligt med ätande för att den har satt en potisbit i halsen som liten och efter det blir vi försiktig och rädd för att svälja stora saker. Så senare kan föräldrarna berätta att men du har ju alltid varit känslig för sånt, att ända sedan du satt den där lilla potisbiten i halsen när du var 6 månader gammal så har du varit känslig för att svälja. Ett barn som har gått igenom en adoption har inte den informationen. Den kanske har svårt att svälja. Men det finns ingen förklaring varför. Det finns inte en bit som sammanbinder det till en historia, en röd tråd. Donald W. Winnicott som var en sån här barnpsykiater och pediater i England för länge, länge sedan. Han talar om en sån här feeling of going on being. En känsla av att fortsätta finnas till. Och där sker en brytning, när det sker en adoption. Och jag tänker att den känslan, både rent informativt men också den där inneboende känslan att vem har jag varit då, hur har jag varit i någon annans ögon. Det finns liksom ett litet gap där det saknas och det är den, tänker jag, att man ger sig på jakt efter när man söker efter sina rötter.
Mm.
Sabina, känner du igen de här
ja.
Tankarna och de här orden som Martina beskriver?
Ja, jag tycker nog att jag känner igen mig att det är just det där. Det är någonting som ändå liksom saknas där. Jag kan inte kanske beskriva det lika fint som du, men just det där. Jag har ju själv barn, så jag vet ju just som du beskrev liksom, hur det, mycket det påverkar och i tidigt ålder redan. Och man funderar liksom att hur har det eventuellt då kunnat påverka mig det som har hänt, men när jag inte ens vet vad som har hänt så blir det hela en stor gissningslek att Beror nu det här på adoptionen eller på någonting annat, eller är det liksom bara sådan jag är? Eller, ja.
Det som vi inte tog upp kanske kring detaljer här i början, var din ålder, hur gammal du var när du kom till Finland?
Jag var ett år ungefär, det var en läkare som godkände hur gammal eller hur mycket det stämde, så att enligt hans uppskattning så var nog min syster inte så liten som det stod i de där papprena. Så att nu hade vi kanske någon aning om att det inte var det helt kanske korrekt, det där födelsedatum ändå. Att det stod, tror jag, att hon var 3 månader och han hade skrivit där för hand att minst 6 månader var hon nog.
Just det.
När du, Martina, beskriver just det här tankarna, de här känslorna, och du egentligen nu beskrev det ganska bra hur det kan vara svårt för någon som inte har genomgått något liknande att förstå de här känslorna, att varför man vill veta varifrån man kommer och så vidare, men det verkar ju egentligen, så inser man nu att det är inte så lätt, det är lite mer komplicerat än man skulle tänka sig. Man kan ju tänka sig att man har blivit adopterad och that's it. Liksom.
Men, alltså det tycker jag är just det att som adopterad så tänker man ju att hur kan en annan förstå? Så därför kanske det kan vara en tröskel att liksom prata med någon som inte är adopterad. Och därför tycker jag det är så viktigt och så bra att det finns liksom stödgrupper nog också för adopterade, som i alla fall jag själv har fått mycket stöd av.
Jag håller helt med. Jag tänker att man kan som utomstående, jag har inte själv blivit adopterad. Mm. Och som utomstående så kan man bidra liksom med teori och med tankar. Men det är ju lite så, åtminstone märker jag när jag talar om de här sakerna, att jag mer åstadkommer mer frågor än svar. Att svaret för vad det betyder för en, var och en som är adopterad, så är unikt. Och den historia man bär på, den betydelse för identiteten, är unikt. Och då kan man bara bidra med mer frågor och vad det i princip i teorin kan innebära. Och det baserar ju sig på det vad vi vet om barn, oavsett om de är adopterade eller inte. Vad den tidiga tiden innebär, hur man blir mött av sina föräldrar och vad det innebär om det sker en separation. Och jag tänker på att det är ändå ett tema som inte på något sätt berör bara adopterade. Jag tänker till exempel våra krigsbarn i Finland som har genomgått de här sakerna. Jag tänker att många, just som ni nämnde där i början, så funderar på släktforskning och varifrån man kommer ifrån och vad där finns. Jag tänker på Alex Schulmans bok Bränn mina brev.
Bränn alla mina brev, ja, precis.
Där han funderar på varifrån kommer hans ilska. Och så börjar han leta bakåt och hittar då sin morfar, om jag kommer ihåg rätt, som en förklaring. Jag tänker att det är hemskt mänskligt för alla att vilja titta tillbaka och förstå att vem är jag och varifrån kommer de här sakerna ifrån, speciellt om det är sådana som är för en själv lite mer obegripliga känslor. Och det här hjälper ju inte heller alltid informationen. Mm. Att även om man får fakta så svarar det inte på den biten som vi beskrev som hör dit inuti. Det är där hur man har blivit sedd. Mm. Det är få som kan verbalisera det heller som föräldrar och säga att vad det har funnits kanske som har varit jobbigt när man har haft en baby och hur det kan ha inverkat på sitt sen blir sitt bra barn när barnen växer upp och sådär, att det finns mycket som inte man ändå kommer åt, men det finns en sån här kanske mänsklig vilja att förstå.
Kan det, om det vill säga riktigt illa, att man har ett trauma för sitt liv på grund av det här, och hur påverkar det en i så fall?
Det är en stor fråga. Nu låter jag igen som en psykolog, jätteindividuellt. Men jag tänker att om man känner på sig att det är ett trauma för en själv, att man har genomgått en separation eller man har blivit adopterad och man liksom inte kan förlika sig med tanken. För många kan ändå bygga upp en historia och en berättelse om vem man är, även om pusselbitar saknas. Men om man inte kan det, om man känner att man är fast på något sätt, att det är liksom ett olösligt problem, då tänker jag att det har blivit någon form av trauma, större eller mindre. Och då tänker jag att på många sätt kan antingen psykoterapi eller sån här som Sabina beskrev, sån här stöd från andra som har genomgått samma sak, så kan hjälpa. Det är inte helt ovanligt heller att på samma gång som att få bilda familj, så dels bubblar upp de här frågorna starkare, men samtidigt så hittar man en hemmahörighet i sin nya familj. Som igen stöder och fäster en på något sätt i livet. Att man rotar sig själv på sätt och vis också. Att på samma gång som det väcker ännu mera frågor, så kan det också bidra med en glädje och trygghet. Att igen säkert en sån skede som kan ha båda känslorna.
Det var något som jag satt och funderade på, Sabina. Du har ju alltså då tre barn.
Mm.
Hur var det för dig att bli förälder själv med hela det här bagaget så att säga som du har?
Alltså jag har alltid velat bli mamma. I mycket längre eller lång tid innan jag blev det på riktigt. Så att jag var ju som helt överlycklig och jag är jätteglad nu att jag har alla mina tre barn. Och det är som nog speciellt på något sätt när man liksom, även om de liknar mig helt jättemycket, de har inte svart hår och sådär, men att kanske man ändå har någon liten spegling i dem som att det ser lite ut som jag.
Mm.
Att vad heter det nu? Det är nog speciellt.
Mm.
Ja.
Går man hemskt mycket och funderar just på sådana här anknytningsteorier och tankar kring hur den relation man skapar än vid en väldigt ung ålder och så här, hur mycket har du funderat på det eller har du gått mer
ja,
på känslan?
Alltså, både min man och jag har funderat ganska mycket på det nu. Men inte vet jag om det har att göra med att jag är adopterad utan kanske just med att man blir förälder och liksom vill växa sådär som person i livet. Mm.
Precis, hur mycket har att göra med det att man adopterade och hur mycket har att göra med det att man är nyblivit en förälder? Det, är ju
ja.
Att, det kan man ju inte heller alltid kanske veta.
Ja.
Men vad är Sabina läge nu och hur ser framtiden ut? Tänker du fortsätta att
alltså,
leta?
Just nu så är jag ju lite upptagen med den här familjen. Mm. 4 månaders baby och så där. Men att jag sitter nog i princip och väntar på att det ska ploppa upp någon sån här nära släkting i de här DNA-databaserna. Att det är liksom det som jag just nu gör. Och sen här i våras så kom det också faktiskt en taiwanesisk dam hit till Finland. Och hon gjorde något projekt i Sverige vid ett universitet och hon kom och intervjuade mig. Och hon vill liksom bygga ett program som gör det lättare för sådana här liksom, adoptivbarn eller i första hand kanske de här traffic children så. Att liksom komma tillbaka till Taiwan och söka sina rötter. Så att hon vill liksom, ja, göra bättre möjligheter för oss. Så hon intervjuar mig och vi har haft också sån här videokonferens. Hon var i Taiwan då och jag var här i Finland. Så får se nu vad hon kan åstadkomma där. Att det skulle vara jättebra om hon skulle få till stånd någonting sånt, till exempel att de skulle kunna, när man kommer dit, att de skulle hjälpa en med bostad, att man skulle kunna ha någonstans att bo medan man är där. Att inte, för många kan det ju bli en sån här ekonomisk fråga, att man inte har råd att åka tillbaka och bo där en tid för att söka reda på någonting. Så att liksom med sådana saker skulle de kunna hjälpa och kanske också med samtalsstöd eller utöver de här andra liksom, sakerna att titta i papper och sånt.
Så sökande fortsätter lite sådär parallellt i livet, utan kanske att du är aktivt?
Ja, det gick inte så som jag sa, det tog slut där vid tredje gången. Utan nu får jag väl nog bara erkänna att det kommer nog antagligen att fortsätta tills jag dör, om inte jag hittar någonting. Men att, ja.
Är det så också, Martina, att även om man skulle hitta svar på de flesta frågor, eller få sina alla pusselbitar på plats, så kanske det ännu bara väcker mera frågor sen. Och så det där sökande kanske riktigt, aldrig riktigt tar slut kanske.
Det kan hända. Mm. Ja, jag tänker att för många hämtar det nog en ro att få reda på vad som har hänt.
Mm.
Och det ska man inte underskatta. Men samtidigt så går det inte heller att få all information om allt. Hur man har blivit bemött eller hur den ens vårdare var mot en eller
Ja, det är ju också om man får reda som just det här en kompis då som fick reda på sin biologiska familj så han kanske ännu tvekar lite att är det nu sanningen det som de berättar åt mig att det gick till på det här sättet.
Jag tror att det är en ganska typisk kanske mänsklig sak att försöka vänja sig vid att leva vid att inte alltid veta allting. Mm. Och det är någonting som vi alla
ja.
Och inte vi olika det kämpar med. Att stå ut med att mycket som vi vet är osäkert.
Det är ju, det är ju så. Inte. Och det är inte så att jag tänker på det hela tiden. Att jag varje dag funderar på att om jag skulle hitta mina biologiska rötter. Men att, jag tror att det kommer nog att finnas där i bakgrunden. Att om inte det händer någonting. Att jag vill nog gärna också för mina barn skulle liksom ta dem någon gång dit i Taiwan och de får lite se varifrån mamma kommer. Och de har nu redan också börjat fråga lite att mamma, att har du inte varit i mommos mage? Och sånt här. Det är lite svårt att förklara. Mm. Men man får ta det på barnens nivå.
Ja.
Fint. Vi önskar lycka till Sabina med letandet. Tack för att du kom hit.
Tack. Och tack Martina. Salveen Bodin, lika så.
Tack.
Ni har alltså lyssnat på Efter 9 här tillsammans med Sonja Kailasari, med mig Mårten Svartström. Och vi är som vanligt tillbaka nästa vecka. Nya gäster och nya funderingar. Vi hörs.